Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, men vi har ronden avsnitt 102 här med mig, Christian Unge, och dig.
Kattis Ahlström, jag är allt i allo. Jag har förstått att jag i alla fall inte har en samhällsnyttig tjänst.
Har du inte det?
Nej, jo. Men det förstår man ju så tydligt här på de här 12 som får bidrag nu och så.
Jag trodde att de som jobbade radio, eko...
Nej, det var ingen som sa. De sa jätteluddigt kommunikation. Nej, jag känner mig inte samhällsnyttig alls.
Okej, Kattis, det här är... väldigt speciellt, för jag sitter i mitt sovrum med massa konstig teknik framför mig. Och du sitter, vadå?
Du, jag sitter i mitt kök och har gjort som Anders Tegnell har uppmanat till, nämligen stanna hemma. Ety, jag känner mig lite hängig.
Okej. Okay. Därav lite små hostande i bakgrunden.
Men... ja, det får ni ursäkta bara. Men det smittar inte.
Det är speciellt för att vi har aldrig poddat. Jag har aldrig poddat på distans. Så att, lite obekvämt. Jag försöker hitta en bekväm position här.
Ja, det är tråkigt att inte se dig här. Men jag sitter och tittar på ett kort på dig här på Svenska Dagbladet. För du har ju gått och blivit influencer sen vi såg sist.
Det ordet kan jag inte ens riktigt... jag vet inte, varken förlika mig med eller riktigt ta till mig.
Det var en vet vad jag kom på? Nej. Som jag själv tyckte var skojigt. Fast det kan vara för att jag är just lite hängig. Att du är influencer.
Aha, där fick du till det.
Jag var sådär, jag känner det själv.
Du?
Ja.
Jag vet knappt vilken ända man ska börja i.
Ja, men det vet jag. Därför att vi måste börja med dig. Därför att det är ändå du som har varit i själva bikupan. Och vi måste börja där. För vi har haft lite kontakt ju i veckan och jag har både varit orolig för dig på riktigt. Aha. Men också velat veta jättemycket. Fast du är ju så, naturligtvis har ju mycket sekretess, så det kommer ju inte så mycket. Plus att du verkar ju behålla lugnet. Men jag vill ha någon form av lägesrapport från ditt håll.
Det kan vi ta. Och, alltså, jag brukar inte tycka att det behövs i den här podden disclaimers. Men vi måste bara säga att... det vi pratar om här, du och jag, det är ju saker som man kan prata om. Och det finns ju massa etiska dilemman. Jag kan inte prata om patienter som jag har träffat nu i veckan och så. Men de här gränserna är för mig och dig glasklara. Mm. Och det är en helt privat podd. Den är inte liksom statsfinansierad, höll jag på att säga. Det är inte sjukhusets... policy eller något vi pratar om, utan det är kanske larvig disclaimer.
Ja, men det var lika bra att få det sagt.
Ja, okay. Nej, men så här. Det är nästan 2 veckor sedan vi poddade och det känns som 2 år.
Ja, det känns så länge sedan. Och ja, det har väl aldrig varit så i livet, i alla fall inte i våra liv, att någonting har, alltså att det har hänt så mycket saker per timme som under den här tiden.
Jag försöker komma ihåg vad vi var för 2 veckor sedan, för då deppade vi tittade på Kina mycket och försökte förstå vad det var för virus som var på ingång. Och så hade det kommit några första fall och sådär. Sen dess så, ja, men infektionsklinikerna har ju då jobbat stenhårt här de här sista veckorna. De har fått in massa patienter. Och massa patienter, jag säger, infektionskliniken är väl i princip halvfulla till helfulla nu med patienter som först kom hem och hade lindriga symptom. Alltså det vill säga det var ju mest den här vågen av italienska alpresenärer som kom in. Och de behövde först syrgas och var inte så dåliga, de flesta av dem. Men sen som viruset har visat sig funka så är det någonstans dag 9-10 som de blir sämre en del.
Mm.
Och då blir det mycket syrgasbehov. Yes,
behöver man syrgas därför att man har lunginflammation?
Ja, det blir som en lunginflammation.
Får man penicillin också då som man brukar? Eller
inte, nej, inte. Det är ett virus så man får inte antibiotika om man inte också har tecken på någon bakteriell infektion.
Nej, jag förstår.
Samtidigt.
Mm.
I stort sett så är det ju syrgas och liksom understödjande behandling, som du sa, antibiotika om man får en bakterieinfektion. Det som har hänt under de här två veckorna är att infektionsklinikerna har de här patienterna och sen så har vissa blivit sjukare och hamnade på intensivvården. Nu börjar intensivvårdsavdelningarna fyllas på med patienter och någon enstaka har kommit därifrån redan, så att liksom hela förloppet har liksom, cirkeln har liksom slutits för några av de här patienterna, det vill säga att de har kommit över den här farliga fasen på intensivvården och hamnat på vårdavdelning.
Det är ju för sig ett ljus i tunneln, får vi ju säga.
Ja.
Men får jag fråga, för att alltså den här helgen har det ju känts som att det har pratats mycket om att nu smäller det till.
Ja.
Är det så?
Ja, men så det är precis i dagarna så här. Idag är det lördag. Jag vet inte ens datum, vad är det?
21 mars.
Och det var liksom nu sista en, två dagarna som vi började få siffror då från myndigheterna om hur själva liksom kurvan skulle se ut närmsta veckan. Och det här är bara estimeringar, alltså uppskattningar. Men det baserar man ju på liksom hur det har sett ut i Kina, Italien framförallt. Och sen hur viruset verkar fungera och en massa andra modeller. Herregud, det sitter ju hundratals människor och klokisar och sitter och räknar på det här. Så de kurvorna som vi fick se igår på sjukhusen var ju att inflödet, i alla fall i Stockholm nu, kommer öka drastiskt närmsta dagarna.
Mm.
Och troligen liksom i mitten av nästa vecka, slutet av nästa vecka, så har vi enormt inflöde av patienter, framförallt till akutmottagningarna, sen till infektionsavdelningen och sen till intensivvården. De som verkligen nu står och gör heroiska insatser är ju infektionsklinikerna, och de liksom tömmer eller öppnar upp snarast liksom avdelningar på alla sjukhusen, bemannar upp snabbt från dag till dag, så att de kan ta emot, jag tror till exempel Huddinge infektionsklinik ska ta emot ungefär 50 patienter till en början i någon slags, det är väl en slags maxkapacitet just på Huddinge.
Mm.
Och sen intensivvården, samma sak, de bemannar upp enormt, alltså inte bara dubblerar, utan vissa sjukhus alltså, fyrdubblar i sin intensivvårdskapacitet. Och det är liksom någon slags första fas. Och sen kommer en andra fas och en tredje fas. Ja, men idag läste jag nu på morgonen i DN eller på nätet att man planerar i Stockholm vid behov någon slags mera storskalig intensivvårdsenhet på antingen Stockholmsmässan eller gamla Karolinska byggnaden.
Ja, jag läste det. Älvsjömässan. Men Älvsjömässan, det låter ju nästan på overkligt. Men jag måste fråga dig, för det pratas både om så här, det fattas utrustning för er, alltså skyddsutrustning för personalen, och det saknas sängar, platser, personal blir sjuka. Vad är den största farhågan?
Ja, men okej, och återigen, det här är ronden, jag är Christian, vanlig liksom, klinik på golvet. Jag är
utifrån
inte
dina perspektiv.
Expert. Ja, men, och herregud, det här läser vi alla om i tidningarna. Men det, utifrån det jag läser och det jag hör på sjukhuset, det är så här. Materialet är en stor bristvara av olika slag. Jag menar, desinfektionsmedel, skyddsmasker, handskar. Och så är det olika transporter som har varit fast, till exempel i Tyskland, men nu har kommit in i Sverige. Så att, desinfektionsmedel till exempel verkar man kunna fixa till. Olika kreativa lösningar från icke-namngivna spritbolag till exempel som hjälper till. Nej, men så att, och materialbiten är en utmaning därför att vi måste skydda oss ordentligt i sjukvården nu när vi ska ta emot så många patienter. Men gissningsvis, och återigen stor reservation, så kommer det här lösa sig, materialbiten, den löser sig med olika kreativa lösningar närmsta tiden. Det är nummer ett. Sängarna, ja, men de finns ju. Det finns ju tomma sängar, fysiska sängar. Och intensivvården som sagt är ju den jättestora då utmaningen, och de gör brutalt liksom kreativa lösningar nu dag för dag. De har ju haft planer, men vad jag förstår så löser man det liksom från dag till dag nu och bygger upp storskaligt i olika faser. Och det, som du sa, Stockholmsmässan, Älvsjömässan, ett exempel då på någonting man håller på att klura på. Men då är det antal respiratorer i Sverige som är en flaskhals. Gissningsvis, utan att jag vet om det, så tror jag att det också finns fysiska apparater. Men den stora sen utmaningen blir bemanningen, personalen.
Personal. Men ja. Du då, alltså som du medicinare, vad gör alla andra läkare som inte direkt jobbar på intensiven eller med infektion?
För det första då så stänger massa såna elektiv, alltså planerad kirurgisk verksamhet runt om i landet. Och sen så bolar man då respiratorer, personal till intensivvården. Och så bemannar man upp. Och så står man redo för att ta emot massa patienter. Och då, det kan ju funka liksom, så länge folk är friska. Nummer ett. Men när folk blir sjuka, dels av corona eller någon annan sjukdom, så måste de vara hemma, och då blir det manfall, och så blir det svårare att ta hand om patienterna. Så att, det är liksom en nyckel, det vill säga man måste skydda sig och man måste hålla sig frisk. Mm. Och då kommer vi oundvikligen in på skolbiten där.
Ja, det
är alltså, vi. Om du stänger ner skolor imorgon, så vad var det, 35 000 vårdpersonal kan behöva vara hemma.
Men hur mycket pratar ni om att ni tror det kommer hända i nästa vecka?
Ja. Ja, men alla pratar väl om det liksom mer privat så, och sen så hoppas man bara på att, just i den bemärkelsen hoppas vi på att skolorna håller öppna.
Mm. Men igen då, om man tänker så här, ditt jobb för 3 veckor sedan, ditt jobb idag, alltså är den största skillnaden för dig som inte jobbar då direkt med själva intensivvården?
Många sjuksköterskeläkare polas då från, okej, vi tar exempel, gynekolog, obstetriker, läkare och även sjuksköterskor, undersköterskor från de enheterna. Deras verksamhet stängs, inte alls såklart, men en del. Och så får de gå och hjälpa till med uppgifter som de inte då kanske är helt vana vid. Det vill säga hjälpa till på en intensivvårdsavdelning.
Mm. Får man en snabbkurs då lite?
Ja,
eller?
Precis. Så nu sker det moduler. Man utbildar snabbt personal i fri luftväg. Tar hand om respiratorer etc. Och det där beror ju på, liksom, är du vet, det är svårare att gå från bara krasst att jobba på en psykmottagning någonstans och ställa sig vid respirator än att man har jobbat på en operationsavdelning och liksom har handskats med svårt sjuka patienter. Rent somatiskt sjuka patienter och ställa sig vid en respirator. Så att det där har man olika då, liksom prioriteringar för vilka som ska hjälpa till. För det där är som någon slags första våg av infektion och intensivvård som nu är, de jobbar häcken av sig nu och kommer få jobba ännu hårdare. Men sen liksom kommer nu, om du liksom backar på något sätt visuellt, när det här fylls upp som någon slags vattenglas, en bägare, och den rinner över, det vill säga spelar över till geriatrik, till medicinavdelningar, så som det har börjat ske nu i veckan. Det vill säga på våra medicinavdelningar så börjar vi hitta positiva, coronapositiva fall. Och då måste vi ta hand om dem. Som det är nu, först har man skickat dem till infektionsavdelningar eller intensivvård om de behöver det. Men snabbt nu, precis här i dagarna, så har vi börjat då behandla dem på våra egna vårdavdelningar. Intermediärvård, vi har ett steget under intensivvård till exempel, där jag är liksom lite ansvarig. Och det här är ju liksom, nu bara fylls det här glaset och sen så steg för steg så kommer liksom alla avdelningar behöva handskas med coronapatienter, det vill säga på en ortopedavdelning, på en hjärtavdelning, och det där löser man liksom lokalt på de olika sjukhusen.
Jag fattar ju nu att det är jättemånga som inte får sina operationer utförda. Ja. Alltså som de här. Det undrar jag mycket. Det här är en jättelöjlig parallell. Men i mitt jobb, jag har ju förlorat sammankomster som jag ska leda eller som jag ska moderera. De flyttar ju på det. Och de flesta så här trängs då. Alla vi flyttade i september. Så ja. Att det kommer ju inte gå.
Nej.
Eller oktober, eller ens hela hösten. Så det är ju helt fullt redan. Och då undrar jag så här, alla de där om jag nu hade så här en jättejobbig, ett knä som är, till exempel, eller ännu mer allvarligt, och så skjuts upp. Hur ska, det får jag, det undrar jag så mycket över då. Hur blir, det kommer ju kollapsa alla operationer som skjuts upp.
Ja, vad händer med all annan sjukvård? Vi måste ju försöka upprätthålla, dels nu akut, men sen det du pratar om, det som skjuts upp. Men om vi tar bara liksom det som är nu akut, det vill säga om du har en hjärtinfarkt och stroke och sådär, då måste du ju få bästa möjliga vård nu också. Även om du inte kommer in och har corona.
Mm.
Och den vården, det är den vi måste nu liksom hela tiden säkra och se till att vi fortsätter vidmakthålla liksom en bra vård. Och sen det du säger, det som skjuts upp, det kommer liksom en ackumulering av knäoperationer och olika liksom operationer som då inte inom situationstecken är så akuta. Och jag vet inte, jag är inte operationsplanerare, och ärligt talat chefer då på ortopeder olika operationsenheter i Sverige, de kliar sig väl i huvudet och funderar precis över det här. Hur ska de göra? Hur ska de planera? Det går inte att planera. Därför
nej,
vi vet inte,
det är ju det det inte gör.
Ingen aning om hur den här epidemin, eller ingen aning. Det är svårt, liksom, kommer den klinga av i maj? Beroende på hur samhället liksom reagerar på det här, kommer det komma en ny våg i höst?
Men för den annan fråga som man ställer sig då utifrån, och den är ju så ångestladdad så den orkar man ju nästan inte ställa. Men när man hör att redan man börjar prata om så här prioriteringar.
Ja.
Jag såg någon tjej bli intervjuad igår vars styvpappa inte fick åka in.
Just det.
Eller, alltså, då, det är så fruktansvärt att höra det. Och så kanske ni ställs inför att börja prioritera.
Mm.
Men det kanske inte du kan svara på, men tror du att det kan vara så att det finns de, även de som inte har corona men som har andra operationer inplanerade, som man också prioriterar bland det?
Egentligen skulle jag då liksom passa på den här frågan, för den är så otroligt laddad och svår.
Ja, jag fattar det.
Men mitt spontana svar skulle vara
man
det här.
Man kan räkna ut att det måste vara så.
Ja, men lite på något sätt. Både och, alltså att vi måste utgå från att vi klarar av att ge akut sjukvård till alla som behöver det. Punkt slut.
Mm.
Jag menar, det sa ju, jag såg en fantastisk, jag vet inte om jag skickade den till dig, en fantastisk intervju med en intensivvårdsläkarchef från Italien, mitt i Lombardiet någonstans. Hur han liksom mitt i den här stormens öga sitter och pratar om hur många intensivvårdsfall de har nu, hur många som dör. Men just i allt det här, mitt i det här, så säger han så här att hur enormt viktigt det är att de som har blodförgiftning, stroke, vad det nu är, vi ska ge dem intensivvård. Också. Och jag menar, det måste ju vara utgångsläget.
Mm.
Sen kan praktiken och verkligheten tvinga sjukvården till prioriteringar.
Men det är ingen som pratar om det här, tycker jag. Ja, i alla fall inte jag har hört.
Ja, men vi pratar ju om det såklart.
Ja, ni, ja, men vi det, då, på andra sidan, som undrar.
Om det är nu så utgångsläget är man akut sjuk så får man ju vård såklart.
Så får man vård.
Ja.
För att jag tänker ju på mitt håll, jag ringde ju dig och frågade, kan man inte, man vill ju, alltså så är ju alla människor, man vill ju hjälpa till, men man känner sig totalt meningslös just nu, det kan jag säga. Vi spelar in några små bitar som vi kan för vårt tv-program, men annars kan man ju inte göra någonting.
Nej.
Och så försökte jag ringa dig, jag blev ju, du skrattade ju inte ut mig, det ska man inte säga, men jag var ju inte välkommen, för jag tänkte man kunde hänga på sig en liten väst och få hjälpa till, men det
nej,
fattar
men,
ju att
ja,
det.
Men vem, jag säger nej till det, jag bara inte, har inte de kanalerna in.
Nej, eller jag fattar
så att
det.
Jag, nej men och det är ju, alltså sådär, den här liksom viljan till att hjälpa till om man står utanför sjukvårdssystemet, jag förstår den, jag känner mig liksom väldigt glad att jag får vara inne på plats och hjälpa till.
Men jag fattar frisk. Det. Och jag det förstår är faktiskt jobbigt.
Verkligen den frustrationen man känner utanför. Och, men det är det som är så fantastiskt att se nu olika initiativ som poppar upp. Allt ifrån liksom ungdomar som hjälper äldre att köpa mat och gå hem till dem med maten. Till ett exempel. Igår, min sambo inte hemma nu. Hon jobbar på infektionskliniken. Hela helgen jobbar hon därför att de var sjuka, eller läkarna, några kollegor. Och så jobbar hon hårt hela kvällen igår. Och då var det en restaurang som skickade in fantastiskt god mat i små förpackningar till hela gänget.
Ja. Och de går själva på knäna.
Ja, men precis vad jag tänkte. Och då sa min dotter så här. Ja, men då måste jag gå och äta på restaurang så jag kan stödja den.
Jag tycker om det här begreppet hängig. Fast jag tycker heller inte om det. För att det är ju så otroligt diffust. Men jag förstår att han måste säga det.
Ja.
Men hängig är man ju lite av och till ju.
Men du tar ett ansvar bara genom det här som du gör nu. Det lilla att nämligen faktiskt stanna hemma när du är förkyld.
Så jag hade nog i vanliga... Nu blev jag... Ett ögonblick.
Har du hållit inne på den där hostan nu?
Om du har tyckt att jag har suttit och pratat i falsett så är det för att jag har hållit inne med det. Men, du vet, ett enda host. Jag har en kompis som skulle göra en grej på radion igår. Som var lite så här, alltså han har alltid sina rethosta. Men han var så otroligt rädd för att han skulle hosta. För att det blir ju folk naturligtvis väldigt rädda för. Men jag upprepar, jag sitter i köket. Ensammen.
Ja. Nej, men, och
det blir ju väldigt ensam.
Jo, men och det låter så larvigt. Men ärligt talat, det är ju faktiskt så här... som Johan Giesecke, en av professorerna på i TV-veckan, har sagt. Det var så kul, någon tyckte att han var som Leif GW Persson.
Ja.
Det fanns
de älskar honom nu.
Ja.
Ja, om det gör det. Det gör det.
Men att han sa, men det som återkom till de här basala grejerna, tvätta händerna, det är känt sedan 150 år att det hindrar smittspridning, punkt. Och nej, men är du förkyld, stanna hemma, punkt.
Ja, nu är jag det, men jag kan ju störa mig för jag tycker att jag har haft sånt jäkla avstånd och jag har tvättat henne. Jag har gjort alla rätt, jag sitter ändå här.
Men du, då måste jag fråga dig, det finns ju en svår definition där vad som är frisk. Alltså ofta när man har varit förkyld, en vanlig bondförkylning, så har man ju kanske lite torrhosta liksom en vecka. Mm. Och när var man frisk? Och jag menar, frågar du min sambo eller någon infektionsläkare så kommer du få 10 olika svar. Vad är frisk?
Ja, men exakt, och i vanliga fall hade jag gått ut i dem. Nu gör jag inte det, och jag tänker att det är så jäkla viktigt att ta det där ansvaret, men vad svårt det är.
Ja.
Därför att nu, jag sitter ju inte här för min skull. Jag sitter ju här för att jag eventuellt inte ska gå ut och göra något tokigt, smitta någon.
Exakt.
Men vad jag ändå tänker så här, för nu är du ju hemma och jag vet ju, jag är både rastlös och frustrerad över att inte kunna göra någon nytta riktigt. Och nu är du hemma, blir du kliade i fingrarna eller kan du slappna av och så ta det lite lugnt, eller vill du vara där hela tiden nu?
Men just idag var det ju bara, det här var ju svårare än hela coronaepidemin att få till den här podden idag.
Ja, det var oerhört mycket
tekniskt. Alltså jag blir så frustrerad över den här, alla tekniska utmaningar, men, och det är så ointressant för lyssnarna. Men gud, jag är alldeles svettig efter att vi skulle försöka få till det här idag. Och jag menar, tre barn hemma och de är rastlösa och någon är krasslig och här är de ute och cyklar med någon kompis.
Men nu funkar det ju väldigt smärtfritt, tycker du inte det?
Du menar med mina barn eller du,
nej, men,
du och jag?
Nej, jag vet inte vad relation. Har du bundit fast dem. Jag såg någon bild på någon pappa som jobbar hemma som hade bundit fast sina barn med tesatejp på golvet.
Alla ser den här stora mörka fronten som verkligen bokstavligt talat liksom glider in över havet mot oss. Och så har vi liksom först sett lite krusningar på ytan. Och det är liksom verkligen så här lugnet för stormen. Det var så spänd stämning. Och också lite så här förväntat för att nu vill vi hugga i.
Ja, nu på ditt jobb.
Därför vi har preppat och laddat och liksom fixat med tekniken. Och så här, nu vill vi hjälpa till. Därför vi vet att liksom två hus bort så står infektionsläkarna sliter och är trötta redan. Och IVA-läkarna och syrorna. Men jag menar, om 2 veckor så kommer jag säkert bara, gud, jag vill vila mer.
Ja, nu går jag lite grann, hoppas inte lyssnarna tycker det är dumt, men jag måste nämligen gå in här nu i mitt sovrum och hämta min sladd till datorn som håller på att ladda ur.
Alltså.
Det är ingen som hör ju.
Men du, hur kanaliserar du din energi? Du är ju en smått manisk människa. Hur gör du nu för ångestlindra?
Nej, men jag tycker att det är svårt. Jag försöker skriva lite till ingen nytta, för man orkar ju inte läsa alla som skriver, så det är inte det. Men så försöker jag väl fundera på, alltså det är ju mycket, alla pratar ju om det här nu med det här gamla uttrycket som man trodde var over and out, nämligen tänka utanför boxen. Det är ju tillbaka igen. Och så sitter man och tittar på så här på, om man har tyckt att det var jobbigt att se lyckade maträtter på Instagram nu, så är det nu olika härliga, friska gäng som tänker utanför boxen tillsammans.
Ja, sena exempel. Vad har du sett?
Nej, men det kan ju vara så här, du vet, alla möjliga som kanske har liknande jobb som jag, som slår sig samman och så ska man köra allting digitalt eller så ska man göra lite nya lösningar. Och det är ju, så här, det är ju jättebra.
Ja.
Men så att även jag behöver ju tänka så här, dels tänker jag på om jag kanske måste skola om mig. Nej, just det, nej. Det finns ju alla skolor stängda.
Nej.
Men det kanske finns en härmodskurs i. Och så kan jag sitta och ha lite ångest för att jag inte blev läkare, för det ville jag från början. Dumt, men det kan jag ju inte hålla på och tänka så mycket på. Nej, men jag funderar mycket på, men däremot så tänker jag på kommunikation, eftersom det är ändå det som jag lite kan och tycker är spännande.
Ja.
Och då vill jag inte, jag tycker att de sköter sig fint, det vill jag säga.
Vilka de?
Och vi får mycket information varje dag. Alla paneler, presskonferenser, Folkhälsomyndigheten och så vidare. Jag tycker, men de gör ju sitt ändå.
Det hänger, ett stort men i luften, känner jag.
Ja, men då har man fått lära sig i kommunikationsspråket att det heter aldrig män, det heter och. Om du ska säga till dina barn nu.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, du är så fantastisk och ni är så gulliga, det är så härligt att ha er hemma. Men, ni är skitjobbiga. Då är hela berömmet förstört.
Ja,
så därför säger jag nu att de sköter sig bra. Och det finns några saker jag undrar lite över. Då har jag till exempelvis, jag får inte riktigt ro i att, när jag ändå nu tittar jag ju bara ut. Jag får väl gå ut på balkongen, Christian.
Ja, du menar trots det. Men du vet att det liksom inte, det smittar inte 100 meter genom att du står och andas. Nej.
Men jag stod nämligen och klappade alldeles själv igår åt dig faktiskt och dina kollegor. Men det var ju bara jag på hela det här bostadsrätten.
Precis som den italienska operasångaren sjunger ut till sina grannar. Eller? Ja.
Ja. Ja. Jo, men du har väl hört att vi klappar för er varje dag 8:00. Har du missat det?
Förlåt, jag bor i förort.
Man ska alltså ut och klappa på balkongen och
så
åt er. Ja, men jag är ju då den enda som gör det. Jag går ut, sätter på mig min lilla dunväst och klappar. Men igår stod jag och klappade ute i det tomma intet.
Ja, men tack.
För dig, ja. Jag har också funderat jättemycket på om jag skulle kunna vara innovativ i att... jag vet nämligen, för det är lite lyhört här i huset. Jag har hört att det finns någon mer än jag som spelar cello.
Aha.
Ja, jag har inte kunnat identifiera om det är precis ovanför, under eller åt sidan. Men någon är det, va?
Men kan du inte liksom lägga ut lappar i brevlådorna, ta reda på vem det är. Och sen så spelar ni tillsammans via Skype eller sånt där.
Det är det jag vill. Ja, men jag vill också underhålla.
Ja.
Nu om det är många som blir sjuka. Tänk, jag sitter på balkongen med min cello. Och ja, så kanske han eller hon då joinar mig på en andra stämma. Vore ja, inte det flott ändå?
Jo. Men kan alltså, ni få tag i någon fiol, violinist i huset också?
Jag har inte hört, men du vet, det kan ju finnas i B. Nu bor jag i A. Det kan.
Ja.
Jag kommer att kolla detta, för jag tycker det vore kul att få igång. Tänk en symfoniorkester i Fredhäll.
Men är balkongerna in mot en gård så att man kan då...
Ja,
aha,
ja. Alla kan njuta. Perfekt. Och jag har nog sett här att över gården, när jag tittar in lite...
Ja.
Det kan jag också roa mig åt nu, att jag tittar in i andras lägenheter. Och då
som du
ser
aldrig
jag
gör i andra fall, eller vadå?
Aldrig. Då ser jag också att det är lite ålderstiget där på andra sidan.
Ja.
Så att det kan nog sittas hemma, och då ska du nog få höra på både Beethoven och annat. Men så det har jag tänkt på. Men,
jag tycker det är en jättebra idé. Du måste, nu får du inte bara larva det, utan nu måste du genomföra
jag
det.
Jag lovar. Jag ska ha någon som är frisk och som kan dokumentera det.
Jag har hört att du är jätteduktig på det. Jag vill gärna höra.
Vem har sagt det? Vänta. Så. Jo, och sen undrar jag, men en sak undrar jag, ja, över våra kära äldre personer. De är ju ute och går.
Ja.
Ja, det är de. Och då har vi ju, jag har ju själv pratat med några kära vänner som är då 70 plus och som säger att ja, men vi är så pigga. Och vi, antingen säger de att jag ska hålla mig hemma, jag ska bara gå på bridgen.
Ja, okej, okay, ja.
eller jag ska bara köpa en bit kalkon i hallen. Då pratar vi Östermalmshallen.
Jo, jag fattar det.
Vi pratar mycket människor, kö.
Exakt.
Det har inte nått fram till de äldre. Kan du på något sätt reda ut detta för mig? Finns en tanke bakom att man pratar så lätt? För att vad jag inte tror att det går in, det är att... För då säger kanske någon så här, ja men jag är så gammal, jag ska snart dö. Det kan man förstå, men då är det ju ändå, ja men du ska ju via intensiven.
Jo, precis. Jag såg något fantastiskt inslag på något äldreboende, liksom, det var nog 2 veckor sedan. Och de var så lugna de här, det var snarast 90-plussare som ja. Liksom.
Ja.
Det händer så händer det. Men som du säger, då snor man sjukvård. Men du, jag kan bara säga hur jag hanterar, för det är kanske rätt ord, min mamma som är 70-plussare. Och hon ringer och frågar varje dag, men kan jag inte hjälpa er? Ni är 2 läkare, ni kommer... för vi hade problem i veckan och sådär.
Ja, jag fattar precis henne.
Och jättegulliga mamma, supertack. Men det är inte bra. Därför att nu finns det också lite, liksom, lite info om att barn kan vara smittsamma utan att de ens har några som helst symptom. Och barn är sällan medvetna om de små symptomen de har. Så att barn ska inte träffa... liksom sköra äldre grupper. Det är punkt slut, nu under en tid. Och den tiden får liksom myndigheter, samhället bestämma. Härom kvällen, bara för att aktivera mamma, så åkte jag dit en kväll med min dotter. Vi ringde, kom igen, kom ut. Och sen så gick vi en promenad runt kvarteren, bokstavligt talat i 3/4. Min dotter köpte en pizza, vi gick runt och käkade den pizzan på liksom i handen. Vi tog inte mamma, vi var 1,5 meter från henne. Jag tyckte vi gjorde jätte, liksom, bra jobb. Det vill säga, vi rörde verkligen inte henne. Och jag ser inte, nu var inte vi förkylda. Det hade jag inte gjort om vi var förkylda.
Men det var väl bra?
Och då tycker jag så här, men det är ju rimligt. Men det är inte rimligt att spärra in dem. Och...
Nej, men det är därför jag säger att kommunikationen är fel. Därför
från att myndigheter?
Ja, därför att jag tror, från alla... som på något sätt har någon slags, även kanske från journalister överhuvudtaget, så tror jag att det är för det här är så svårt. Alltså det enda jag gör, det är att följa det. Alltså jag läser, jag ser hur mycket som är. Jag sitter ändå med en massa frågor som jag inte förstår. Jag tror att man måste köra. Jag kommer ihåg att vi gjorde något program när vi skulle inför Nobel för 3 år sedan. Och med alla de här extremt komplicerade Nobelpriserna som ska delas ut, nästan obegripligt för de flesta.
Ja, absolut.
Och då hade vi verkligen den här devisen, kan man tycka, barnslig, men ändå så här Einstein-devisen, eller devisen, om du inte kan förklara någonting för en femåring, så är det tioåring, säger han kanske. Ja, så då har du gjort fel.
Ja.
Och jag tror likadant här. Jag tror att man måste förklara för oss som att vi är 10 år. Och då kan det handla om just precis det du sa nu.
Ja.
Givetvis ta en promenad. För nu låter det ändå så här. Är du hängig, stanna hemma. Är du äldre, gå inte ut. Nu ska jag inte härma honom för jag alls. Men jag hänfaller till det. Vad har han för dialekt förresten, Anders? Vet du det? Anders Tegnell. Vad har han för dialekt?
Oj, det vet jag inte. Men han bor i Linköping, eller? Nej.
Ja, fast Linköping pratar om så här. Ja,
nej, förlåt, dåligt.
Ja, men jo, får jag bara säga då.
Men bra idé, och kan inte du manifestera det här eller genomföra det här på något sätt?
Vet du vad jag har gjort som lite som en rättshaverist? Och jag tror att det har hamnat så långt ner i högen. Jag har faktiskt skrivit till Folkhälsomyndigheten. Ja, men därför att jag bara tror, jag tror att vi behöver vara mycket mer flexibla. Alltså för annars så blir det så här, då skriver Agnes Wold någonting. För nu såg jag så här, gå ut och lev som vanligt. Givetvis gå, för det skriver hon faktiskt. Gå på restaurang, gör det.
Okay.
Det blir otroligt förvirrande.
Skrev hon så? För att jag läste bara något hon skrev för kanske 5-6 dagar sedan. Där hon just spaltade upp så här, faktainformation om corona. Och det var väldigt klart och tydligt skrivet. Men det sista du sa har inte jag sett.
Nej, det var någon som har lagt ut på Facebook nu om att det här kan du, de vinklar naturligtvis, men det här kan du fortsätta att göra. Och det, jag tror att det är svårt. Jag tror att vi behöver prata Einstein-språket.
Ja, men jag håller med. För jag menar, återigen, vi tar min mamma, stackars mamma som exempel. Att hon går och sätter sig på restaurang i sitt kvarter, det avråder jag henne från. Det är dumt. Det är dumt. Och jag menar, även om hon inte röker, hon har inte diabetes, högt blodtryck, så har hon åldern. Och det finns liksom några tydliga riskfaktorer i den här just epidemin. Ålder, högt blodtryck, diabetes och sen också andra såna här hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Men, och så rökning. Ja, men det jag ändå vill säga liksom är att till mamma säger, okej, du är inte rökare, du har inte högt blodtryck, så, men det är fortfarande så du har åldern. Och kom igen, det är onödigt att hamna i respirator. Och
men det kan ändå gå ut med din dotter. Det, bra. Men på tal om din dotter då, som får vara med här på ett hörn. För att hon sa ju, ja, men då ska vi gå på restaurang.
Ja.
Det var att det är den andra, på tal om att man vill vara solidarisk. Man vill vara solidarisk med de som är lite svagare.
Ja.
Och så vill man vara solidarisk med alla kära vänner som går omkull nu.
Ja, verkligen.
Ja, och det är så här, stötta din lokala krog. Och då, vad är det som gäller där? Samma där, det är för dålig information.
Jag menar, ett, att stötta småföretagare, som du säger, krogarna, köpa hem mat är väl en grej. Herregud. Och sen som att gå på krogen, ja, men det beror ju på vem du är. Alltså om du är ung och inga riskfaktorer. Alltså att min dotter går och käkar på restaurang. Ja, men hon själv är liksom inte i någon riskgrupp för att bli allvarligt sjuk, vad det ser ut som.
Men
hon kan smitta oss, och då är det dumt till exempel när vi måste jobba som i sjukvården. Och framförallt om hon träffar sin mormor eller farmor. Så jag förstår vad du är ute efter. Ska man stänga restauranger?
Kanske inte stänga. Jag tror bara vi behöver ha ännu mer kunskap på lite mer basal nivå. Det är jag helt 100% säker på att vi behöver. Om man nu skulle misstänka att man då med de symptom som man kan göra sådana här självskattningstest och sådär. Om man då skulle tänka, ja, men det kanske är så att jag har en corona då.
Mm.
Tänker man. Mm. Och det är ju jättebra. Nu är jag immun. Nu kan jag gå ut hur mycket jag vill. Och kanske man inte ens har haft corona. Det är också en sån här grej som jag tänker jättemycket på.
Nej, men så kan du ju inte tänka. För det finns ju så många andra virus, tyvärr, samtidigt nu som man kan ha. Så att du kommer ju inte veta om du har haft corona. Om du inte har testat det. Nej. Så att tyvärr, det där är ju ett dilemma, men även för oss i sjukvården. Vi som varit förkylda. Nu testade jag mig förra helgen därför att jag behövde gå in och jobba och var lite förkyld, och så testade jag mig och var negativ. Men de riktlinjer hittills är ju, för vi har inte testkapacitet, det är ju att är man förkyld så man stannar hemma och så 48 timmar efter att man är frisk så får man gå tillbaka. Och då vet man inte om det var corona eller inte.
Nej, så får man inte. Men du kan förstå att många tänker så.
Absolut, och herregud. Det hade ju varit fantastiskt om det fanns snabbtest. Svar inom en halvtimme eller en kvart. Billigt överallt. Och vi kunde bara testa oss så vi visste snabbt. Nu gör inte det än så länge. Men du måste följa upp det där med din utsträckta hand till Folkhälsomyndigheten. Men får man veta lite vad du hade tänkt rent konkret göra? Alltså, skulle du vilja
göra det är mellan mig och dem. Ja, så att säga. Ja, det var verkligen en liten utsträckt hand. Men det är nog många som har gjort. Eller det kan du ge dig på att det är. Så det är väl bra att det är många som gör. Men du
är ju en sån bra kommunikatör som du säger.
Det vet jag inte, men jag tycker det är spännande. Men jag, så här, på tal om att man ska följa upp, det är säkert många som undrar över den här diagnosen som jag skulle ställa på dig. Jag vill ändå nämna det, även för att detta blir ett lite speciellt avsnitt. Jaha. Så tror jag många undrar. Mm. Kommer du ihåg?
Jag är inte sjuk i det vi antydde, men jag har fått en väldigt snäll diagnos. Och den kommer du få ställa i något av de kommande avsnitten. Du ska få läkardoktor.
Så att, då kan man andas ut i form av att Christian Unge är frisk. Mm. Plus att jag tyckte vi var lite diffusa. Dels tyckte jag inte alls att mitt skämt landade så bra, det här med influenser. För jag tyckte ändå att det var ganska kul. Men varför jag sa det var ju att de vill ju gärna att du skriver det i Svenska Dagbladet, har man förstått.
Jo.
Det förstår du väl att de vill, för att man är ju nyfiken på vad som händer där inne, och man hör ganska lite egentligen från människor på golvet, om man tänker.
Jo, men det finns väl liksom några uppenbara skäl till det. Ett, vad fan kan man kan väl inte sitta och skriva om man jobbar, så att många tycker väl liksom, vad håller du på med, du kan inte sitta och skriva artiklar till Svenskan. Men i ärlighetens namn så gör jag det om jag är sjuk eller vabbar eller hemma på kvällen, och jag skriver inte så, jag skriver snabbt, så att jag tänker inte ta så mycket tid för det där.
Men snälla,
jag tycker ju själv, det vore ju superkul, eller spännande snarast, en bättre ord, om liksom höra i kristider hur någon inifrån regeringen tänker på ett mer personligt plan.
Jag säger det mest för att uppmana dig att fortsätta med det, och vi förstår att du inte gör det samtidigt som du med vänsterhanden tar tempen på någon.
Jag tror när vi poddade sist så var jag liksom frustrerad över att vi inte fick så mycket information om hur var planeringen nu för vår klinik. Vi hade liksom chefsbyten och chefer som slutade precis i samma veva och sådär. Och det blev en hel del sån här information som var verkligen uppifrån och ner, och så fick vi bara någon slags, du vet, på ett APT veta att så här gäller. Och vi gick runt och grymtade och blev frustrerade. Men det som hände sen, när saker liksom förändrades, som du sa själv, för timme, för att det som gäller på våra morgonmöten är ju sällan det som gäller på eftermiddagen, därför har det kommit någon ny rapport, någonting har förändrats, handspriten är på väg eller inte, vi har ju öppnat en ny avdelning hit och dit, så det hände så otroligt snabbt. Det var att sjukhuset började liksom köra någon mer sån här stuprörs uppifrån och ner militär hierarkisk kommunikation, och den gillar inte vi i vanliga fall. Vi vill sitta i, eller vill och vill, men vi är vana vid att sitta i olika samverkansmöten och mala fram beslut i lugn och ro, och vi ska tänka på det och vi återkommer om 3 veckor och sådär. Men det som jag gick från liksom frustration till ändå känna såhär, vad skönt det här börjar bli i de här snabba beslutsvägarna. Vi kan höra helt plötsligt sån här ljuv musik för våra öron. Och så vill vi att ni liksom dokumenterar mindre, kortare, inget onödigt. Vi har liksom nu pauser för de här administrativa uppgifterna. Så äntligen börjar vi få göra det som vi har liksom velat i alla år, det vill säga ägna oss åt det medicinska, det viktiga. Det är ändå nästan känsla, så här, lite som jag kände när jag jobbade för 1000 år sedan för Läkare utan gränser, att man får liksom en muntlig instruktion av sin närmaste chef, och så är det den som gäller, och man liksom, att någon som delegerar ansvar. Jag litar på dig, du gör det här, rapporterar tillbaka till mig, antingen muntligt eller ett lite kortvändande mejl. Åh gud, och det har varit som
ja, men jag förstår så väl.
Musik. Och så har vi råkat få en fantastisk chef som liksom poppar upp från läkargruppen och som visar ledarskapet som är helt grymma.
Ja, men det är helt underbart att höra. Alltså, men vet du, jag tänker att någonting bra kommer ut av det här. Och jag tänker på min egen bransch. Nu såg jag som nu bara för några dagar sedan så var programledaren i ett program som heter Sverige, som jag vanligtvis inte tittar så mycket på.
Okay.
Nej, det heter inte, det heter Landet runt, heter det. Mm. Så här, olika reportage från landet. Han var sjuk. Han sitter hemma med hörlurar. Hans katt går omkring där hemma. Och han sitter hemma. Och det gick inte bara bra. Jag såg hela programmet, för jag tyckte det var så bra. Spännande. Han satt där och var lite, och snöt sig lite. Och det blev lite vimsigt, men det blev så mycket bättre. Fattar du hur mycket billigare det blev?
Ja, exakt.
Och nu körde jag, tittade då lite då på Let's Dance igår. Ingen publik, gick hur bra som helst.
Jaha, lustigt att du sa, det var ingen publik på Let's Dance. Men det där är så konstigt, för jag såg Idol. Nej, vad heter det? Talang menar jag. Och det kändes väldigt avslaget.
Ja, var det tyst? Det kanske var konstigt. Men det är ju någonting så här, lag efter läge. Du fattar ju alla konferenser. Jag känner ju själv, jag har ju korta intensiva Skype-möten, går precis lika bra som att vi ska åka iväg någonstans utanför Uppsala och ha ett långt segt möte. Dessvärre kommer vi ju förlora, eller jag förlorar på det, för folk kommer fatta att man kan göra saker mycket mer effektivt. Man behöver inte ha jättelånga konferensdagar med en moderator.
Solidariteten gentemot sjukvården är helt grym. Man känner vilket stöd. Det är liksom rysningskänsla av att alla stöttar, som du sa, applåderar på kvällarna. Och maten kommer leverera. Alltså det är en otroligt solidarisk känsla. Och kommunikationen och stämningen bland läkarsjuksköterskor är ju fantastisk nu på golvet. Men så att jag, men då tänker jag så att det jag börjar mer oroa mig för, och liksom hela världen som bara de smälter runt omkring, alla småföretagare som går i konken och liksom, börser hit och dit. Alltså jag tycker det är stor ångest för mig.
Ja, det är helt oöverblickbart. Alltså det är bara, man kan bara börja i sin absoluta, med sig själv och sen i sin absoluta närhet, och sen så bara se människor som faktiskt nu nästa vecka går omkull.
Hemskt. Ja. Och du nämnde liksom, jag ska inte nämna, men någon kollega som har fått stänga igen sitt lilla företag snabbt. Alltså att det går så snabbt, att det är så små marginaler.
Så här, till exempel restaurangbranschen, att det kan blomstra liksom för 3 veckor sedan och det kan dröja 4 veckor, sen funkar det inte mer.
Otroligt.
Därför att det är så otroliga utgifter, och det är hyror och det är moms och det är personal, och om inte det rullar så, det, ja, men det är så sorgligt och också väldigt skrämmande vad det ska landa någonstans.
Alla de här grejerna har ju också implikationer för hälsa.
Ja, det är klart.
Alltså för psykisk hälsa. Så att en tanke, vi pratar om gäster, att jag har ju flera psykiatriker kompisar.
Ja.
Så jag tänker att jag ska bjuda in någon av dem och prata lite med sådana saker. Den psykiska hälsan.
Ja, superbra. För det där du pratade om skolan förut. Alltså det är ju, eftersom jag jobbat mycket med barn och BRIS och sådär. Mm. Alltså barn som inte får gå i skolan, och framförallt utsatta barn. Vad bra. Mm. Det tycker jag låter som en bra idé.
Ja, men jag förstår om man lyssnar på den här podden att vi är liksom sjukhusgrottande och det är jag som gaggar hela tiden. Men nu råkar jag var en sån period. Men vi ska ju vidga perspektiven såklart. Psykiatriker. Jag har en gäst som har sagt ja, som har att göra med katastrofberedskap och krishantering att göra. Så att hen är med i nästa avsnitt.
Fantastiskt bra. Bra gjort. Det ser jag fram emot. Har du några rekommendationer nu så att man frisknar till lite snabbt?
Men alltså, nu är det enkla, raka budskap, alla Johan Giesecke. Tvätta händerna, stanna hemma om man är förkyld.
Men jag är ju bara med mig själv, ska jag tvätta händerna när jag är själv?
Men jag tänker en lite mer ronden blinkning så här liksom, som avslut. Det är bara en liten observation att jag har en tes. Jag tror att hematologer, du vet, blodläkare, de som håller på med blodsjukdomar, de har själva lågt HB.
Mm-hmm.
Blodvärde, hemoglobin.
Ja,
jag tror att de går runt. Jag, om man skulle ta liksom blodprov på olika läkarspecialiteter, så tror jag just blodläkarna har lite, de ser lite anemiska, lite så här bleka och håglösa ut, många av dem. Jag skulle vilja göra en sån studie och titta på liksom, blodläkarnas blodvärde. Lite lägre än oss, våra andras. Det är spaning.
Men det var ju bara, alltså out of the blue bara en spaning.
Ja.
Men, ja. Undrar jag, men det är bara det, för det är inte så, vad brister i medicinerna då?
Ja, men vi är så mycket mer heterogen grupp, för medicinerna då det ingår i hematologi. Mm. Så att det är mer spännande att se vad psykiatrikerna lider av, eller om endokrinologerna i större utsträckning har diabetes.
Du, jag vet, jag tar den här bollen, för jag har inte så mycket att göra, så detta kommer jag nu att grotta ner mig. Forska lite på.
Kolla om det finns några studier.
Jag har också en grej till, men det kanske vi kan ta med den här psykiatern, för att jag oroar mig också väldigt mycket, för jag tycker de ser trötta ut nu, myndigheterna. Trötta. De måste ju sova för att liksom både behålla hälsan och så här. Det kan jag fundera mycket på. Hur mycket sömn får de? Mm. Blir de omhändertagna ordentligt? Mm. Jag vet inte riktigt hur vi ska ta reda på det här, men jag undrar
i alla fall. Där har ju du kontakter. Du kanske ska göra någon enkätundersökning eller något.
Alltså verkligen, om du tycker det är jobbigt att skriva för Svenska Dagbladet, ska de ta sig tid att svara på enkäter?
Du har ju liksom oceaner av tid nu hemma och så mycket energi som inte är kanaliserad någonstans. Jag tycker du ska ta tag i de här projekten och göra ett schema för dagen.
Okej, men jag fick aldrig några så här... Jag ska tvätta händerna, men det är så fruktansvärt tråkigt att vara hemma. Men det var det jag fick med mig så, av doktorn.
Nej, du har ju två olika projekt också. Cellokonserter och den ska läggas ut på YouTube. Och sen så ska du kontakta Folkhälsomyndigheten, eller vi ska få veta vad som händer där.
Ja,
bra.
Det blir ju inte friskap, fast det...
Jo.
Okej.
Okay. Återigen, du måste... Det tror jag. Du måste sysselsätta dig. Det är som med mina barn. Man måste sysselsätta sig om de är hemma.
Okej. Okay.
Krä på det nu. Vi tänker i första hand på infektionskliniken och intensivvårdskliniken just nu.
Nej, jag tänker på alla och städarna och alla som hon sa igår. Det tyckte jag var bra. Alla är delar, men absolut främst på infektions- och IVA. Mm.
Men du, Ronden podcast, avsnitt 102 här. Tack Kattis. Det här funkar ju tekniskt, tror jag.
Det får vi nog se.
Du kanske glömde trycka på rec-knappen, så jag sitter här och har hållit en monolog här.
Det går nog bra det med.
Men vi tackar Ljudbang, produktionsbolaget, för att de hjälper till att klippa och fixa med podden just nu.
Det gör vi sannoliken.
Och så hörs vi senast om 2 veckor. Men vi får se.
Ska vi inte höras innan dess? Eller menar du med
lyssnarna? Jo, med till ronden. Nu har vi någon slags... har vi inte hittat någon slags rytm nu, tror jag?
Ja, det är bra. Det gör vi.
Okej. Okay. Krä på dig. Ha det bra.
Hej.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.